Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkomna till Okryddat med Okryddat. Det är en annan podd. Okryddat.
Jag hoppas att det är väldigt kryddigt.
Okryddat, exakt. Okryddat med mig och Poka och min syra Sabia. Och idag har vi en gäst med oss.
Ja,
vill du introducera dig?
Ja, absolut. Jag heter Johanna Goa och jag driver företaget och Instagramkontot MPF Pussel. Och det startade jag för ungefär ett år sedan, lite drygt, i syfte att sprida MPF, kunskap om MPF i samhället. Mm. Jag är trebarnsmamma. Jag har själv barn med ADHD och autism. Och det är egentligen den största anledningen till att jag startade upp mitt företag. För att jag kände själv att jag inte riktigt hade fick det stödet som jag hade önskat när mitt barn fick sin MPF-diagnos. Jag är också utbildad beteendevetare och terapeut. Jag är ute och föreläser en del. Jag har mycket vägledande samtal med föräldrar till barn med ADHD och autism. Ja, det är lite kort om mig. Jag är 35 år och bor i Vaxholm.
Ja, men perfekt. Du hade ju kunnat komma när som helst egentligen, men vi bad dig komma just nu för att det är MPF-dagen 15 mars om jag inte missminner mig, så det känns liksom lite extra kul att lyfta det ämnet just den här veckan.
Sen, bra. Och du, de som inte vet, vad är MPF? Vad pratar du om?
Börja med det.
Kanske är någon som undrar.
Det är en bra fråga tycker jag. MPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och där är ju många diagnoser inkluderade. De vanligaste diagnoserna är ADHD och autism. Mm. Därefter så kommer språkstörning och Tourette. Det handlar alltså om hur hjärnan fungerar helt enkelt. Och vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så fungerar hjärnan lite annorlunda.
Mm. Mm. Och den allra vanliga, det kanske är autism och ADHD kanske är likvärdiga, eller?
Nej, ADHD är den absolut vanligaste diagnosen. Och man brukar säga att ungefär 1-2 i varje klass har ADHD.
Så en klass är typ 30.
Ja, då tänker man att en klass är runt 30 elever.
Blir det vanligare, eller antingen blir det vanligare i samhället eller är diagnosen vanligare nu än tidigare, skulle du säga?
Alltså diagnosen i sig, eller svårigheterna i sig, är ju inte vanligare. Men vi har blivit bättre på att upptäcka diagnoser även hos flickor. Mm. Man har ju den här bilden av att någon med ADHD till exempel ska vara den här bråkiga killen i skolåldern. Men det är egentligen väldigt sällan det är så. ADHD kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Och framförallt hos flickor så ser det ut, ser det ofta ut på ett helt annat sätt. Och tidigare har man inte varit så bra på att se det hos de här flickorna. Men nu har man börjat liksom lyfta även problematiken som är mer liksom inåtvänd och lite mer subtil. Och därför har diagnoserna ökat. Så.
Ja. Det är det som är kännetecknarna just så säger att de är mer introverta eller?
Det är ju väldigt individuellt, men ofta så är tjejerna mer, men man har ju en bild av hur en flicka ska vara och det lär man sig ganska snabbt. Mm. Och därför så blir det lätt att de här flickorna kanske istället blir tysta, för att de vet att om jag börjar röra mig runt i klassrummet så blir det liksom alldeles tokigt. Mm. Och om jag hoppar in och avbryter och blir för mycket, för det ska inte en flicka vara. Och ofta får man den bilden till sig ganska tidigt. Mm. Och blir liksom ganska snabbt dämpad av samhället. Och riktar istället allt det här inåt. Och kanske börjar bära på någon slags inre rastlöshet. Och kanske utveckla psykisk ohälsa, ätstörningar och sådana där grejer istället. För att liksom släppa ut det. Men nu har man ju också börjat se de här flickorna mer. Inte tillräckligt, absolut inte tillräckligt, men mer.
Och är det alltid så att man föds med det? Alltså, eller är det så att det kan utvecklas senare i livet?
Nej, man föds med det. Mm. Sen är det ju väldigt individuellt när man upptäcker det i livet.
Mm. Är det några särskilda personer som är i riskzonen för att drabbas av någon typ av NPF?
Så ärftlighet eller så?
Ja, det är ju ärftligt. Mm. Så det är väldigt vanligt att flera i samma familj har diagnosen. Så att det, ja, man har ju högre risk att drabbas om man har, om diagnosen finns i släkten.
Ja,
absolut. Okay.
Och det gäller liksom alla NPF-diagnoser?
Ja.
Mm. Opo, vill du fråga något innan? Vi har fått jättemånga lyssnarfrågor, så vi ska försöka beta av. Det var verkligen många som hade mycket att fråga, så det var kul. Det känns som ett välbehövligt avsnitt. Men Opo?
Jag har ju en som jag vet att andra också har frågat. Och det är ju att jag har ju både make och äldsta barn med NPF-diagnos. Och inte för att vara taskiga mot dem nu på något sätt. Mm. Men ibland kan man känna att det blir liksom en ursäkt när jag är osäker på om det verkligen handlar om NPF-diagnosen. Och lite så här, hur ska man handskas med det, om man säger så? Alltså att det kan vara lite så här, vad vet jag, men jag har inte lust att göra det där, men ja, det är nog på grund av min autism, kan man säga.
Mm.
Och så ibland känns det som att det kan bara kastas ut lite hejvilt.
Ja, jag fattar. Alltså i min värld så tycker jag att det är ganska befriande att höra att någon liksom ändå säger det.
Mm.
Och ändå kan liksom känna att det här beror på mina svårigheter. För väldigt ofta så är det tvärtom, att man liksom kämpar emot och kämpar mot sin diagnos och inte förstår att man kanske behöver mer återhämtning och att man kanske inte klarar av vissa saker i vardagen. Och då tänker jag att de här liksom sakerna som man kan tänka att man skyller på sin diagnos är egentligen liksom ganska mycket av en styrka i mina ögon. Att man liksom vågar säga det. Sen kan man ju absolut prata om i något skede när det känns bra, om vad som är, vad man ändå liksom, att hur man ger och tar i en relation till exempel.
Ja,
men att uttrycka det tycker inte jag är fel. Oavsett vad det handlar om, så tycker jag det är bra att ha kommit underfund med att det här handlar om min diagnos.
Nej, då ska jag försöka inte vara...
Jag tycker
framförallt min man, alltså min son, han brukar inte liksom hänvisa till det särskilt ofta. Då är det snarare min man som hänvisar å hans vägnar. Och det tror jag är mycket lättare ofta och liksom...
Jag förstår det. Jag förstår det. Och så är man mitt i det här vardagskaoset när man liksom vill att saker ska funka och man
har mycket tålamod.
Alltså, man har mycket tålamod som det är.
Ja, för att jag vet ju många saker som jag vet. Det här är ju på grund av det.
Exakt, men jag förstår att det kan bli frustrerande.
Mm, precis, det är ordet. Man blir inte sur, man blir bara lite matt.
Ja, det förstår jag verkligen. Samtidigt så tycker jag ändå det är bättre bättre att man liksom får lov att sätta ord på det mm. än att han kämpar emot och pushar tills hans bägare rinner över. För det kommer den ju förr eller senare göra om man liksom mm. undertrycker allt det här. Så jag tycker någonstans ändå att det är en bra strategi, för om man inte gör det, vad händer då, tänker jag?
Ja, du har rätt. Jag ska uppmuntra honom istället och vara tacksam för att han är tydlig med sina gränser.
Förlåt att jag tog din
Vet du vad, det är faktiskt, det här man också höra ibland.
Det var fler som har skrivit liknande frågor, men det var någon som skrev till exempel hur man, hon skrev, jag är fru till en man med NPF, och hur gör man för att inte liksom kvinnofällan versus hänsyn till hans svårighet att planera, fullfölja och så vidare. Någon annan som skrev om hur kan jag liksom som medförälder med någon med ADHD kunna ställa krav samtidigt som jag visar förståelse. Och det var en annan som hade samma typ av fråga, men en partner som inte är hjälpsökande eller inte vill ha hjälp utifrån. Så det är flera frågor i ett.
Ja, men... och jag förstår verkligen den där frustrationen som mamma och kvinna, att man liksom känner att man redan som det är tar på sig ansvaret för mycket, och sen kan det ibland kännas som att man kanske har ett, nästan som ett till barn liksom, att försöka styra upp där också, och det kan ju skapa väldigt mycket frustration. Där tänker jag att alla de här hjälpmedlen som man kan använda sig av när man har ADHD eller autism, som att man kan använda sig av schema och checklister och sådär, allt sånt där kan ju också underlätta för en hel familj egentligen, att man kanske skriver upp på kylen, hur dagen kommer att se ut och vad man ska göra, att det liksom blir mer visuellt, planeringen. För ofta så är det svårt för någon med ADHD att liksom planera och sen spara det bara i tanken, om man säger. Som om jag skulle säga till min man att hämtar du våran son efter förskolan 3, då blir det liksom som en extra grej att lägga i tanken som man kanske hela tiden går och bär på hela dagen. För att det går liksom inte riktigt att bevara den tanken samtidigt som man gör andra grejer. Därför så tror jag att det här visuella är väldigt, väldigt bra för en hel familj som har den här problematiken. Att ha schema tydligt på eller på kylskåpet och skriv upp och sen så checka och bocka av.
Ja, det är så skönt att göra det också.
Det är skönt för alla och framför allt för någon som har de här svårigheterna. Och det kan man liksom involvera hela familjen i. Man kan ju ha varsin liten radda med vad man ska göra under dagen till exempel, och vad man behöver åstadkomma. Och för någon med ADHD kan det även vara de här enkla sakerna som att om det nu handlar om en papp då till exempel, att han ska ta med sig extra kläderna från förskolan till exempel, som kanske för mamma liksom bara sitter i ryggmärgen, och man bara gör det och tar med dem och ska tvätta dem för att man vet att man ska göra det till exempel, men att man liksom skriver upp det på den här lilla
Det är ju det här som man kan känna att man blir så matt, att man bara, det här blir bara en extra grej för mig att göra. Då ska jag köpa kalendern, ska jag göra. Sen ska jag också skriva in. Jag ska också uppdatera. Jag ska påminna honom om att gå fram dit. Titta på den. För att han vill absolut inte skriva i sin kalender på mobilen. För det brukar han inte göra. Och sådär. Så då känner man bara, vet du vad? Jag gör det. Jag gör det själv. Och det blir precis det här med kvinnofällan. Att man bara, ja, men nu blev jag ju projektledare plus den som gjorde...
Exakt, det blev en till grej att göra. Och så kan det verkligen kännas. Och jag fattar det. Och lika så är det ju när man har barn med NPF. Det blir liksom, man har föräldraskapet som är väldigt tufft som det är. Men det blir liksom extra allt. Extra mycket administration, extra mycket att tänka på. Att ligga steget före hela tiden. Och har man då också en man med den här problematiken eller fru. Så blir det extra jobb.
Och det, så är det, helt
det är tufft, jag förstår det.
Ska vi se, vi betar av här. Tips till förälder med ADHD som har svårt att hålla fasta rutiner. Du sa det ju för sig, det kanske är att man ska helt enkelt lista vad man behöver göra. Eller rutiner, det är väl kanske de tänker långsiktigt att man ska...
Ja, nej, men exakt. Och det är ju det är ju det jag pratade om förut med att liksom skriva upp och visualisera. Att man liksom, ja, så att man kan bocka av dels det, men sen också att man kanske skapar liksom lite grundförutsättningar för att, att man ska kunna organisera. Att man kanske lappar upp lådorna hemma och skriver vad det ska vara i varje låda. För att
det
man,
har vi. Så
det är skönt och det, är liksom, det vilar hjärnan på något sätt. Även om man vet att det ska ligga mössor i den här lådan så är det skönt att det står mössor på, för man behöver inte tänka. Och för någon med ADHD så kan det vara att man behöver tänka flera steg för att veta vart man ska hitta mössan till exempel. Därför är de där grejerna som underlättar väldigt viktiga. Men också att man skapar rutiner som man inte behöver reflektera så mycket kring. För någon med ADHD kan det liksom vara att man vaknar upp på morgonen och så, ska, så är det som att starta på noll. Liksom. Vad ska jag göra? Ska jag borsta tänderna? Ska jag ta på mig? Allt det här. Men har man liksom en väldigt fast rutin för hur man gör saker så blir de här automatiserade handlingsmönstren väldigt mycket enklare att hantera. Mm. Det bara händer liksom, på ett sätt som det gör för neurotypiska per automatik. Men om man liksom sätter rutiner och gör samma sak varje morgon, kanske äter samma frukost, tar på sig kläderna på samma tid. Om man bara nötar in det så blir det lite lättare att liksom följa de här rutinerna.
Okej, nästa fråga. Ja, men det här har du lagt in på, jättebra. Hur vanligt är det med depression postpartum eller under bebistiden för personer med NPF? Det vet jag inte om du kan svara på, men kan ju försöka. Upplever att den hjälp som finns för mammor inte... kan NPF-biten och på psykiatrin när de inte införstådda i postpartum. Man hamnar lite mitt emellan.
Alltså jag har lite svårt att svara på hur vanligt det är. För det vet jag inte.
Finns det ens någon sån statistik?
Det gör det säkert.
Tror du
det? Det tror jag. Men jag vet inte. Däremot kan jag tänka mig att det är vanligt. Mm. För man är ju mer psykiskt sårbar med NPF. Så jag kan tänka mig att, man, att det är vanligt. Men hur vanligt, det vågar jag inte svara på.
Har du koll på någon typ av resurs som du tror skulle kunna vara, alltså någon man skulle kunna vända sig till som har lite koll på NPF och...
Jag kan, medan du tänker, kan jag säga att jag fick tips om man bor i Stockholm, i alla fall på Sankt Göran, har de föräldrarutbildningar för föräldrar just med NPF där.
Där kanske de skulle kunna också.
Så jag vet inte, det handlar ju inte om postpartum då, men bara att ha hjälp i sin förberedelse inriktad.
Exakt.
Är ju jättebra.
Exakt.
Kanske för att undvika.
Ja.
Eller då kanske de också hjälper till med resurser efteråt.
Exakt. Men depression är ju otroligt vanligt bland individer med NPF. Där. Så
jag tänker bara att veta om det. Alltså har man en NPF-diagnos och får höra att det här är att man har en ökad risk. Mm. Så bara vetskap om det är en resurs i sig.
Ja,
så man kan
exakt.
Meddela alltså, MVC om de inte har tagit upp det tidigare själva.
Exakt, exakt.
Och även sin partner.
Ja, verkligen.
Så att man kan hålla lite extra koll.
Ja, verkligen.
Jättebra.
En fråga. Alltså ADD, säger man det fortfarande? Är inte allting ADHD? Eller?
Man säger ADHD numera, men de flesta använder sig ändå av ADD för att man ska kunna särskilja dem.
Okej. Vad finns det för stöd att få för förälder med ADD, har personen skrivit? Eller kanske kan gälla även?
Alltså, det beror ju helt på vart den här personen... vänder sig för att vart personen i fråga har fått sin diagnos och sådär. Men stödet är ju bristfälligt i samhället. Det är det. Man får ofta söka sig till det själv. Och väldigt många vänder sig till typ sådana som mig på grund av att man kanske inte får det stödet som man hade önskat via vården.
Alltså via typ man går till vården?
Primärvården.
Liksom. Ah, okay.
Och ofta får man ju liksom gå via sin vårdcentral bli skickad vidare. Men där brukar man ju få en kontakt när man har fått sin diagnos. Och det beror ju väldigt mycket på vart man har gått för att få den diagnosen.
Så första steget, man ska inte heller bara gissa att man har en diagnos, utan man måste få en diagnos för att kunna få hjälp.
Ja, för att få rätt hjälp, så ja. Men absolut, om man liksom har de här tendenserna och man upplever att man har, ja, jag tror att jag har ADD eller ADHD, men jag känner inget behov av att få en diagnos. Självklart kan man ju vända sig till psykiatrin och liksom få stöd och hjälp där ändå. Men för att liksom, för att få bekräftat att man har en diagnos, då behöver man ju gå, göra en utredning.
Det är ofta ganska lång väntetid, i alla fall här i Stockholm, va?
Väldigt lång väntetid, nästan 2 år.
Wow. En annan fråga, hur hanterar jag som förälder att bli överstimulerad? Personen då har ADHD.
Man har ju väldigt hög risk att bli överstimulerad som förälder. Det har man ju, även om man inte har en diagnos. Men allt det här, när man har ADHD så är det svårt med att ha många saker i, många bollar i luften. Och det vet ju vi som är föräldrar, att man har många bollar i luften. Man har en unge under ena armen och man behöver laga mat samtidigt. Och man har någon som skriker på en bakifrån och vill fråga någonting. Och någon som är törstig. Det, är liksom, det händer saker hela tiden. Och där blir man otroligt lätt överstimulerad genom att ha alla de här tankarna och bollarna att bolla med hela, en hel dag. Så där har man möjlighet att få pauser i det, så ska man ta dem. För att man kan behöva, om det så handlar om att bara gå på toaletten och stänga in sig i 10 minuter när man känner att det liksom börjar, man börjar bli lite varm om kinderna liksom och pulsen ökar, pausa. Sen kan man ju använda sig av hjälpmedel om man känner att man har de här, att man är i riskzonen liksom. Och då kan man använda sig av hörlurar.
Så skönt. Noise cancellation. Alltså det hjälper så mycket.
Det hjälper. Ja.
Även om...
Ja. Men det finns ju också, om man liksom ändå ska ut på stan eller någonting, man inte känner att man vill ha hörlurar, så finns det ju numera små öronproppar som ändå släpper in delar av ljudet. Och det kan ju också vara trevligt. Fast att jag personligen tycker ändå att hörlurar är skönare. Problemet med hörlurar är ju att kontrasterna blir så stora.
När man sedan
tar av dem, då inser man, är det här kaoset jag har stått i? Så det är väl det då. Men det finns ju hjälpmedel. Och om man tycker att det är skönt med lite musik i bakgrunden för att liksom plana ut allt det här, alla ljud runt omkring. Man får liksom hitta sin väg. Men definitivt pausa om man får möjligheten. Så pausa.
Okej, då ska vi se på.
Precis, ta fram den du också på, så har du backup. Då ska vi se, det var en annan fråga här. Och det var...
Hej, min telefon är...
Här. Jag som har ADD och är en förälder har en konstant inre oro / stress. Hakar upp mig på saker som jag oroar mig för. Hur ska jag göra för att inte överföra min stress till mitt barn? Vill inte att hon ska ärva min stress. Ska jag maskera / dölja den?
Ja, alltså det där är ju väldigt vanligt. Och jag tänker att maskera, dölja den. Kanske gentemot ditt barn. Men du behöver ändå få utlopp för en någonstans. Så hitta någon att prata med den här oron kring. Och liksom, så att du ändå får lov att lufta... Liksom, lufta det hela och att ändå få lov att berätta hur du känner för någon som kan ta emot det, men kanske inte till ditt barn. Och det är ju väldigt vanligt att man känner den här oron, och kanske extra påtagligt vid MPF, att man hakar väldigt lätt upp sig på vid olika tankar och saker. Så när man liksom känner att okej, nu har jag tagit den här oron till liksom en för hög nivå och den är inte, egentligen inte riktigt realistisk. Så tänk, kan jag göra någonting åt det? Gör det. Kan jag inte göra någonting åt det? Försök att släppa det. Och prata med någon som kan ta emot det. Men inte barnet, helt enkelt.
Det här gäller då barn som har någon typ av MPF. Hur bemöter en mamma med MPF sina extremt krävande MPF-barn utan att bryta ihop i affekt? Förstod du frågan? Det var jag som läste lite konstigt.
Jag förstod frågan.
Hon har och de har och det är jobbigt.
Jag hör frustrationen och jag hör stressen i den där frågan. Och den är ju otroligt på
påtaglig. Och vad jag skulle vilja säga är skaffa egen tid eller ta hjälp. Men det är inte alltid så enkelt.
Nej.
Som vi pratade om förut, det är inte alltid så att man har liksom den, dels så kanske man inte har möjligheten, man kanske inte har någon mor- och farförälder som bor i närheten.
Nej.
Och sen framförallt har man barn med NPF så är det inte alltid man har någon som bemästrar sina
Nej.
Barn.
Nej.
Som förälder är det ju någonting man bygger upp liksom under en lång tid, alla de här rutinerna, och man balanserar hela tiden på en väldigt tunn tråd med vad man kan säga, vad man inte kan säga och sådär. Och att liksom kasta in någon i det, det är inte alltid superenkelt. Så det rådet känner jag hade jag velat ge henne. Men jag förstår också att det inte alltid är möjligt. Vad hon behöver är ju liksom hitta de här små stunderna i tillvaron. Och liksom där hon får möjlighet att landa. Även om det inte handlar om att åka på spa en helg. Utan liksom få små stunder under dagen där hon får liksom pausa. Det kan handla om att bara ta en kaffe på balkongen. Eller att låsa in sig i badrummet, liksom, måla naglarna. Och tänka varje gång man gör det att det här gör jag för min skull och jag gör det för mig. Jag behöver de här 5 minuterna i badrummet. Ta på hörlurarna om barnen bankar på badrumsdörren. Liksom.
Det är okej.
Det är okej. Och man behöver funka som förälder för att vara en bra förälder. Så det handlar inte om att vara egoistisk, utan det handlar om att liksom ge en själv rätt förutsättningar för att kunna vara en bra förälder.
Mm. Jag tänker också så här, det är klart, det är jätteskönt och bra om man kan få egen tid ibland och komma iväg, men det blir, sen så kommer man tillbaka och så är det ju ändå liksom kaos och allt, men det är inte som att man kan samla på sig energi tyvärr på det sättet, det är samma med sömnen, sen så är det en natt dålig sömn igen och så.
Och det är ju precis det du säger, och då tycker jag det här uttrycket är så bra, att ibland har man lust att slänga in handduken men inser då att det blir mer tvätt. För så är det ju verkligen, att okej, om jag slänger in handduken en eftermiddag och gör någonting för mig själv, så vet jag att jag kommer hem till barnen ska få ut alla sina känslor, det kanske är kaos i hallen. Alltså det blir mer jobb hela tiden. Så att liksom hitta de här små stunderna i vardagen, som vardagen faktiskt ser ut, och liksom få de stunderna att bli lite för dig, så att liksom in i kaoset.
Lite och regelbundet då.
Ja, så exakt, så mer så än att tänka du behöver komma iväg en vecka liksom. Mm. För att det är precis som du säger, att det ger kanske lite i stunden, men sen så ska man ändå in i
livet
igen.
Kvar.
Man behöver liksom hitta den här balansen. Och igen så handlar det jättemycket om de här rutinerna. Som kan vara jättesvårt när man själv har ADHD. Att liksom få in de här rutinerna. Men får man det så hjälper ju det hela familjen. Och att liksom försöka hitta sitt inre lugn på något sätt. I kaoset. Och det är inte lätt. Men då handlar det jättemycket om det här med att acceptera. Att det är så här det är hos oss. Och vi kanske inte kan göra alla de här sakerna som grannen kan göra, men för oss är det så här. Och för mig är återhämtning att gå ut och klippa gräsmattan. Liksom.
Det man kanske ska göra också som min man då har gjort för mig. Att man uttrycker
att jag tycker det är bra.
Nu är det skitjobbigt.
Exakt.
Kan du liksom
ja, levla upp här? Jag tycker det är bra, för att det är liksom förebyggande.
Och så kan han kanske hjälpa till lite mer effektivt.
Exakt.
När han kommer tillbaka.
Exakt, så låt honom landa lite i det. Och sen förhoppningsvis så blir han lite piggare och starkare av att få det.
Det här är inte en fråga, men jag tänker om man ska också se det positiva. Dels kan du se något positivt med att dels vara en hel familj med diagnos, NPF-diagnos. Och se något positivt med NPF-diagnoser i sig. Alltså det behöver kanske inte bara vara last och jobbigt.
Nej men absolut. Alltså fördelarna med att vara en förälder med NPF och ha barn med NPF är ju att man får ju verkligen förståelsen på en djupare nivå. Man kan verkligen sätta sig in i, okej, det här är jobbigt för mitt barn att komma med övergången, för jag fattar hur det känns. Och det är ju liksom, det är ju egentligen fantastiskt. Sen är det ju såklart att det blir kaos på andra plan, för att man kanske inte lyckas med planering och struktur och rutiner och sådär. Men att liksom ha den förståelsen är ju fantastisk. Och att man kan prata med sitt barn om, jag fattar att det här känns jobbigt för dig, och sitta i det här rummet med människor runt omkring, och för att det är tufft, och jag tycker också det. Att liksom kunna prata så med sitt barn, det är ju verkligen en gåva. Men sen
Jag sa också med att själv ha En, som med alla diagnoser kommer kanske med lite fördelar också.
Och det gör det. Och det gäller ju verkligen att hitta de styrkorna för att ge utlopp för dem. Och alla människor, oavsett NPF eller inte, har ju styrkor.
Mm.
Men för en individ med NPF kan de ju bli väldigt tydliga.
Ja, visst.
På ett annat sätt. Till exempel att någon med ADHD kanske vågar vissa saker som en annan individ inte hade vågat. För att den personen kanske bara gör utan att tänka. Och det är inte alltid något positivt att bara göra någonting utan att tänka. Men i vissa avseenden kan det faktiskt vara det.
Det kan vara så positivt. Också att våga, alltså att man inte kanske hamnar i så konventionella spår. Att man vågar också tänka nytt. Att
exakt.
Så här, gud, vi kan göra så här.
Exakt.
Och det kanske man liksom själv kan vara liksom lite för snäv i sitt tänk.
Verkligen ibland, så. Och att man liksom, om man vågar följa med i de här styrkorna lite och tänka att man behöver inte följa den här snäva ramen alla gånger, så kan det ju bli någonting fantastiskt av det. Och likaså med autism, att man kanske har ett sinne för detaljer på ett fantastiskt sätt. Och det kan ju verkligen vara, det är ju helt otroligt vissa gånger när man liksom kommer nära det och får se liksom det här otroliga detaljsinnet som ingen annan har.
Att och man minne. Har sett,
och minne.
Alltså minne för de här detaljerna förr,
liksom.
Också.
Ja, det är helt otroligt. Och kan man liksom lyfta det, så är det ju fantastiskt. Och speciellt det här med specialintressen.
Mm.
Det är ju helt fantastiskt. Alltså när en individ med autism får ett specialintresse, då blir det hela den personens liv. Och man lär sig allt och man kanske gör den här saken som är specialintresset lite grann. Men sen runt omkring det här så kanske man läser på, man leker lekar kring det här, man är liksom det. Och man helt plötsligt så kan man alltid det här området. Och den driften är ju fantastisk.
Mm.
Om man lyckas lyfta den och inte bara ta död på alla de här styrkorna genom att liksom försöka pressa in den här personen i mallen.
Det kan ju vara lite svårt, kan jag tycka, i skolan.
Mm.
Att om man är väldigt bra på någonting, så blir det också ett hinder på något sätt. Att säga, okay, för då är man bra och så ser man klar. Och då är man ju redo att gå vidare till någonting annat. Mm. Och då blir man en stökig person istället. Och att, för att man tror ju på något sätt att det ska vara att man har så svårt i skolan. Men det kan ju vara tvärtom.
Ja.
Att det går så himla bra.
Exakt.
Och sen så står man där och trampar, så blir man galen.
Exakt, och det är ofta det NPF handlar om, att man har ofta en väldigt ojämn begåvning.
Ja.
Så man kan vara jättebra på matematik till exempel, men man kanske inte ens kan knyta sina egna skor.
Nej.
Så att man har ofta
inget intresse heller.
Nej, det är det. Man är väldigt intressestyrd. Och lyckas man liksom hitta ett intresse, brinna för det, och behålla den motivationen och göra någonting av det, så är det ju helt fantastiskt. Men då behöver man också jobba ganska hårt med det, både som
verkligen.
Förälder.
Och det känns lite som att det är ett lotteri vad man får för alltså, man måste också ha en lärare som ser det här. Både fördelarna och nackdelarna, och att man kan jobba med det.
Exakt.
Och det är ju inte alltid.
Nej.
Anna, det är
nej.
Sagt.
Nej, men så är det verkligen. Och det är ju tufft för många barn med NPF i skolan, för de ligger ju ofta lite utanför normen och så måste liksom någonstans ändå tryckas in.
På tal om det, finns det liksom, har man rätt till några särskilda resurser, eller liksom, vad gör om man vet med sig då att men mitt barn har ADHD, ska man prata med rektorn, vad kan man göra för att underlätta för dem?
Det är också lite ganska individuellt, men det är ju, man har ju rätt till särskilt stöd oavsett om man har diagnos eller inte, men om man är i behov av det stödet så har man rätt till det. Sen ser ju situationerna otroligt olika ut på olika skolor. Jag personligen har ju barn på två olika skolor, där ser det helt olika ut med resurser. Just att få en resurs krävs otroligt mycket.
Ja, det kan jag tro.
Men att liksom få det här extra stödet och anpassningar för att funka i skolan, det behöver inte krävas jättemycket egentligen. För alla de här anpassningarna som en individ med NPF mår bra av, som att kanske få lite rörelsepauser, att få ett schema och veta vad som kommer hända efter och sådär, och hur lång tid saker tar, det mår ju egentligen alla barn bra av.
Ja.
Så det krävs egentligen inte jättemycket. Men Bara för att man får de här anpassningarna så betyder ju inte det att skolan funkar för alla individer.
Nej, så är det ju verkligen. Man kan ju också tycka så här, om det är två per klass, alltså då borde man ju ha otroligt, alltså man borde vara så väl förberedd. För att man bara, okej, okay, men nästa kull så kommer det ju vara 10 till.
Exakt.
Så man borde ju ha bättre koll kan man tycka än vad man har.
Ja, det kanske börjar bli alltså jag tror att det är 100 gånger bättre än när vi gick i skolan. Då var det ju bara att du är damp och du är, det är bara större. Alltså det är så det var.
Verkligen.
Att man, nu kollar man tillbaka och det är vissa som man tänker absolut, du behövde ju bara lite mer stöd.
Exakt.
Men då var det typ, då får du byta skola för du är så större.
Exakt,
du får gå i en specialklass eller du får gå ut.
Gå ut framförallt.
Ja, precis. Min son ska börja skolan nu i höst. Sa de på infoträffen där att de har såna här under vissa bänkar att man har så trampcykel. Är det en vanlig grej? Alltså för de som behöver röra på sig. Jag tycker det är toppen.
Wow. Ja. Så härligt att höra. Ja. Nej, men det har ju blivit lite mer normaliserat liksom, att de här hjälpmedlen och sådär. Och det blir ju mer och mer. Sen är det också väldigt individuellt alltså, och beroende på vilken skola barnet går. Men jag tycker att man blir bättre och bättre med de här, med dels de här hjälpmedlen, men också förståelsen framförallt. För det är ju det, den det som är det absolut viktigaste. Har man förståelsen och förstår att här har vi ett barn som kanske inte kan sitta still, det handlar inte om att barnet vill störa, men har man den här förståelsen att okej, det är tufft för honom just nu, han behöver röra på sig, istället för att dämpa det här barnet, att liksom kanske låta barnet springa ett varv runt skolgården eller sådär. Verkligen. Har man den förståelsen, då faller allt.
Underlättar för alla.
Så jag förstår mycket irritation som försvinner. Man behöver inte ringa till föräldrar. Alltså vet, alla de här grejerna som har hänt alltså, för väldigt många under väldigt lång tid.
Det var lite liknande din fråga, men det var någon som frågade, vad är bästa knepen för att få koll på alla rättigheter i skolan, vården etc. Det finns någon organisation. När jag googlade lite, var fanns ju typ NPF någonting.
Ja, det finns ju Attentions Riksförbund.
Ja, så heter det.
Ja, och där kan man hitta jättebra information. De har också gjort en massa bra studier så man kan få lite så här, mer siffror. Men framförallt så har de riktat sig mycket mot skola och vad man, jag tror att de har något informationsblad om vad man har för rättigheter. Så där kan jag rekommendera alla att gå in och liksom navigera sig fram.
Jättebra ju.
För där finns superbra information.
Jag har en fråga. Det är inte heller, det är min egen fråga. Hur vet man skillnaden egentligen på vad som är bara ett livligt barn som behöver som har svårt att
liksom.
Ja, precis, som har svårt att lyssna, svårt att vara stilla liksom så och vad som är att det kanske är någonting mer än så.
Alltså, där tänker jag att barn är ju olika och har olika slags energi, men när det liksom blir ett hinder i livet att man inte kan leva sitt liv fullt ut för att man är begränsad av sina svårigheter, då behöver man söka hjälp. Men är det liksom inget hinder som hindrar dig från att göra de sakerna du vill i livet och du behöver göra, så är det ju liksom, behöver man ju inte, finns ju ingen anledning att ta den eller söka stöd och göra en utredning. Och ett barn som är livligt och har mycket energi och kanske inte lyssnar, det är ju fullt normalt. Men liksom när det brukar ju ofta bli tydligt när man kommer upp i skolåldern och när man måste tvingas anpassa sig och liksom tvingas, och man också jämför barnet med andra i samma ålder och allt det här, och då blir det ofta mer tydligt. Men inte för alla heller, för vissa är ju de här flickorna till exempel, eller pojkar också, som maskerar sina svårigheter. Men ofta är det tydligt, blir det tydligt på en annan plats då.
När man
maskerar sina svårigheter i skolan, så rinner det ofta över när man kommer hem. Jag brukar liksom tänka att det är som att skaka en kolaflaska. Och varje gång någonting är jobbigt så skakar man den här kolaflaskan. Och sen tar man av locket när man kommer hem och då blir det ju liksom en explosion.
Någonstans måste det ut.
Någonstans måste det ut.
Någon som frågar, känslan är att barn diagnostiseras tidigare numera, stämmer det? Är det bra eller dåligt?
Ja, det stämmer till viss del. Jag tycker att det är bra. För att ju tidigare man kan få hjälp, desto bättre är det. Och ju tidigare man kan få rätt stöd. För många gånger så handlar det om att man får inte den hjälpen som man behöver. Och man liksom drivs hela tiden ifrån den här situationen i skolan till exempel. Att inte den funkar. Och sen så till slut så drivs man till en punkt när man kanske inte klarar av att gå dit alls, till exempel. Mm. Och när man väl har nått dit, då är vägen tillbaka jättesvår och jättetuff. Och den tar tid. Och då har man liksom hamnat så långt bortom det här att man behöver, ja, man behöver lägga så mycket tid och energi åt att komma tillbaka. Så kan man liksom hjälpa det här barnet i ett tidigare skede och ge barnet anpassningar, då är det bra. Och det handlar också om de här som inte är, som inte stör, som inte springer runt i klassrummet, utan de som bara har de här svårigheterna inom sig. De behöver också anpassningar. Och därför är kommunikationen med föräldrarna så otroligt viktig. För ofta så ser ju föräldrarna det här att okej, här har vi ett barn som funkar i skolan, men kommer hem och exploderar. För att hon måste kämpa så himla hårt under dagen i skolan. Och då behöver det här barnet anpassningar i skolan. Men då finns det ju risk att skolan då säger att nej, men allting funkar jättebra här. Hon klarar av alla ämnen och hon är jätteduktig. Men föräldrarna ser en helt annan sida. Och då behöver man liksom vara öppen för den här dialogen och förstå att det handlar inte om att hon har tuffa hemmaförhållanden till exempel. Utan det handlar om att hennes energi tar slut.
Ja, visst.
Det var några som frågade om hur man märker av diagnoser tidigt, om det nu går, alltså 2-3 års ålder.
ADHD är svårt att upptäcka så tidigt. Även om många föräldrar kan känna att okej, det här är ett barn liksom som är extra allt. Men det kan vara ändå svårt att avgöra vad som är vad i en så tidig ålder. För barn som är 1 eller 2-3 år, de springer och klättrar på väggarna som det är. Liksom.
Exakt.
Men autism är lättare att upptäcka så tidigt. Även om det inte alltid är så är det lättare. Man kan liksom se att ett litet barn, det här som man kallar för till exempel joint attention, att man vill dela sin glädje och sin uppmärksamhet tillsammans med någon annan. Som småbarn kanske kommer fram och säger, kolla, titta. Mm. Så, eller lampan och vill visa sin mamma eller pappa. Det är inte alltid ett barn med autism gör det. För de vill ha sin uppmärksamhet
För sig själva
och kanske sitter och istället tittar på ett föremål väldigt, alltså studerar ett föremål väldigt noga. Kan liksom sitta och titta på en bil och snurra på ett hjul och liksom titta på det här hjulet och liksom fastna för de här detaljerna. Fokus. Och det kan man se redan i ett tidigt skede ibland, inte alltid.
Vad innebär tidigt skede?
Alltså 2-3 år, säkert tidigare också, det tror jag.
Mm.
Och sen, men ADHD är svårare att upptäcka så tidigt. Och sen är det också det här med autismen, att ibland, inte alltid, så har ett barn med autism inte ett så liksom välutvecklat språk. Mm. Och så kanske inte språket kommer. Och det är ofta där man börjar ta hjälp. Att okej, men nu börjar ju kompisarna här prata, men mitt barn pratar inte. Och då kanske man börjar liksom grotta sig in och kolla, undersöka det här.
Du har någon som frågade också, när kan man märka av språkstörningar? Det tar väl en viss, ganska lång tid, innan man säger att det är ett problem.
Ja, det tar tid eftersom att språkstörning, man kan ju tänka att språkstörning handlar om att ett barn inte pratar eller pratar otydligt, men det kan också handla om att ett barn inte förstår andras kommunikation och andras kroppsspråk och andras, liksom att man tar inte till sig information på samma sätt. Och det kan ju vara svårt att upptäcka på ett litet barn eftersom att barn kanske inte alltid uppfattar instruktioner och så som det är.
De tänker på något annat.
De tänker på något annat och kanske liksom är lite mer impulsstyrda och så som det är. Och därför så är det svårt att upptäcka tidigt många gånger. Även om man kan se tendenserna på många barn som kanske inte utvecklar språket. Då blir det ju mer tydligt. Att här har vi ett barn som inte börjar prata när jämnåriga börjar prata. Då kan det ju bli tydligt.
Mm. En av våra sista frågor, det var en som undrade hur jag kan hjälpa mitt barn som har ångest, ADHD och mycket ångest.
Ja, och det är ju jättetufft och också väldigt vanligt. Och det beror ju lite på vad det handlar om för typ av ångest, om det är skolångest eller om det är allmän ångest. Och där kan man ju dels tänka på att att liksom våga prata om jobbiga saker och våga prata om det som är svårt och det som är tufft. För där är många föräldrar ibland så här att man, nej men om vi bara sopar det under mattan och liksom inte pratar om det, då kanske det blir bättre. Vi fokuserar på det positiva.
Mm.
Så tänker ju väldigt många, att vi fokuserar på det som funkar, det som är bra.
Mm.
Och det är ju bra, men man kan också behöva som ett litet barn ventilera och behöva sätta ord på det här som känns för att kunna liksom förstå att det inte är konstigt och det är inte fel och det är liksom, det är någon som kan ta emot det här. Så att det är jätteviktigt att man vågar prata om det. Och där kan man ju som förälder jobba jättemycket med att liksom sätta ord på känslor och man kan använda sig av bilder för att peka på hur saker känns. Och man kan också själv berätta hur saker känns för en själv. Och alla, eller de flesta har väl ändå upplevt ångest vid något tillfälle. Och man kan berätta hur man själv kände och, hur det, och vad som liksom hände i kroppen och vad man själv gjorde åt det för att det skulle kännas lite bättre och sådär. Att man liksom vågar prata om det. Och sen att man kanske försöker att fokusera på det som barnet faktiskt mår bra av och som barnet blir glad och lugn av. För till exempel om det nu handlar om skolångest till exempel, så är det väldigt många som fastnar i det här att okej, om barnet inte vill gå till skolan, då ska man ha det tråkigt hemma. Man ska inte göra någonting som är kul, för att då ska barnet vilja gå till skolan.
Ja.
Och då tror man på något sätt att det här handlar om att ett barn tycker att det är roligare att vara hemma. Men det gör det ju väldigt sällan, utan det handlar ju om ångest. Och då behöver man istället för att tänka på det sättet göra saker som barnet mår bra av. För att liksom få mer positiv energi och känna
fylla
mer
på,
men fylla
liksom
på liksom med det som gör en glad. För när man, det vet man ju själv att när man känner sig glad och påfylld, då kan man göra mer saker. Exakt. Som känns bra. Och då känns liksom plötsligt alla saker lite lättare än när man känner att man är liksom nere i botten. Då funkar ju ingenting. Så att man behöver fylla på med det här liksom glädjeämnena och gör saker som barnet mår bra av. Om det så handlar om att rida eller liksom rita, vad som helst. Alltså inte tänka att okej, nu ska vi inte ha det bra för att barnet ska vilja gå till skolan.
Då blir det dubbelbestraffning istället.
Det blir dubbelbestraffning om man hamnar ännu mer i botten och det är ännu svårare att ta sig tillbaka.
Mm. Bra tips. Du, har du några, förutom att följa dig då, vilket jag tycker man ska göra, har du några andra tips, följtips eller boktips eller lästips sådär, där man, om man vill ha, eller lite, om det finns några
resurser sådär.
Ja.
Ja, men alltså det finns ju jättemånga härliga personer där ute att följa på Instagram till exempel. Jag tycker att Pusselfamiljen är jättebra.
Pusselfamiljen
tycker jag är bra. Och även NPF-guiden. Jag tycker hon har bra konkreta tips. Sen, det finns ju en mängd olika böcker. Jag håller själv på att skriva en bok just nu faktiskt.
Ska vi tips om den
sen? Ja, det blir ett senare skede. Det tar tid. Men det finns ju, alltså det beror på om man vill ha böcker som riktar sig mot barn och kunna läsa tillsammans med barnen. Då finns det ju liksom några historier som handlar om en pojke som har ADHD till exempel. Vad heter de här då?
Du kan skriva till oss så kan vi skicka vidare, så behöver jag inte putta you on the spot med det där.
Exakt, för jag har inte superbra koll på vad alla böcker heter.
Nej.
Men däremot så igen, Attentions Riksförbund, för att där finns bra, tydlig, konkret information om NPF. Och inte bara för barn utan också för vuxna och äldre till och med.
Skönt.
Alltså pensionärer, hur funkar NPF hos pensionärer?
Det pratar man ju aldrig om.
Det pratar man aldrig om, man tänker inte ens att det existerar.
Och de är ju de som säkert, de har bara behövt gå med det utan att få någon.
De har bara fått bli utskickade ur alla rum.
Exakt. Och bli misslyckade.
Slagna kanske.
Slagna säkerligen.
Ja, säkert.
Ja, just det.
Så Attentions Riksförbund, jättebra tycker jag.
Är det någonting vi inte har frågat som du känner att du vill säga? Något man borde veta?
Alltså det finns ju jättemycket som man borde veta. Egentligen, men så här på rak arm så tycker jag ändå att de här frågorna har fångat upp ett ganska brett område ändå.
Mm.
Får fundera, när du har skrivit boken för att komma tillbaka.
Ja,
precis.
Gärna.
Ni får ursäkta mitt barn som inte alls var medialig idag. Men du förlåter en älskling.
Det är verkligheten.
Det är verkligheten. Det är det är inte så kul att podda. Nu är hon glad.
Och vet att det är över.
Ja, men du, tack så jättemycket Johanna att du kom hit. Vi uppskattar dig supermycket. Och ser fram emot boken.
Verkligen. Ja, det gör jag med.
Lärt mig massor.
Mm. Tack att ni lyssnade, hörni.
Puss och kram.
Puss och kram, hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.